Jag tror att vi lever ganska nära slutet, det har jag ju sagt ett par gånger. Om vi går till, eller vad säger jag, Joels bok, så ser vi där att strax innan Herrens dag kommer så ska det vara torrt. Har ni sett det? Och det där är ju också en andlig bild. En andlig torka. Och hur kan det bli det? Jo, det kan det bli om vi söker annat än Herren först, då blir det alltid en andlig torka. Men så kan det vara också att den här andliga torkan kan till slut göra så att vi kommer till Gud. Man blir så trött på att man vill uppleva Jesus. Och vi hade ju möte förra helgen i Sala, och då var det människor som kom till Herren. Man upplevde en sån längtan tillbaks till Gud igen. Jeremia 2:13 så står det så här: ty mitt folk har begått en dubbel synd. Mig har de övergivit källan med friskt vatten, eller med levande vatten. Och så har de gjort sig brunnar, usla brunnar som inte håller vatten. Och Jesus själv är ju källan med det levande vattnet. Men Paulus sa att församlingen kan byta ut honom mot ett annat evangelium, en annan Jesus och en annan ande. Och om du läser Hosea 13 och vers 15 så ser du att det kommer en vind från öster som torkar upp. Alltså österländskt väsende torkar upp. Och det är alltid så, men när man avfaller från Herren på den här tiden, då vänder man sig österut, va? Och då blev det torka. Och det är ju exakt vad som kännetecknar alla falska evangelier. Det är ju att man vänder ju Gud ryggen. Han vill inte vara med, helt enkelt. Och då hittar vi ingen vatten. Och de här evangelierna, de kan aldrig föda någon på nytt. Alltså, ge dem liv. Det är så här att begreppet predika i Bibeln, som kommer av hebreiskan, har samma ordstam som ordet droppa. Alltså predika betyder bokstavligen att droppa droppar. Så när det sanna evangeliet kommer till en plats och uppenbarelsens ande verkar, så börjar det regna. Vi känner alltså att någonting händer med vår själ. Det känns uppfriskande. Om man vill ha det här, va? Man känner att det händer något inom sig. Och precis likadant är det ju när det sanna evangeliet försvinner. Då kommer det torka. Och jag vet inte hur många mejl vi har fått från olika håll. Där man säger just att vi vet inte vad som händer. För att vi är lika tomma när vi har lyssnat. Som när vi kom. Då är det någonting som händer. Man har fått bort alltså kärnan i evangeliet, själva Jesus. Och vi ska titta lite på det här då. För i ändens tid så säger Bibeln klart och tydligt att det ska ske att det kommer predikanter som är som moln utan vatten. Judas 1:12. Moln är ju till för att vattna, va? Välsigna. Men de liksom blåser förbi och släpper inte från sig något vatten. Eller som brunnar utan vatten, står de i andra Petrusbrevet 2:17. Det är ju heller inte så bra, va? Och det är ju märkligt att just i de sammanhang man brukar tala mest om ordet rema, som också faktiskt har med vatten att göra, så brukar den största torkan vara. Är det märkligt? Ordet rema i Bibeln är alltså förknippat med vatten. Det finns en rörelse som kallas för latter rain. Det låter väl väldigt bra. Och ju mer man talar om detta regn, ju torrare verkar det bli. Är det inte märkligt, va? Den torkan har till och med lett så långt att man har drivits till att lägga sig på heligas gravar och försöka få något. Ja, det är ju konstigt, va? Men det är faktiskt sant. I Efesierbrevet 5:25 så kommer en förmaning till mig först och främst, men också till er som har fruar. Där står det så här: ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den sen han har renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Det står det rema. Så rema är alltså förknippat med vatten. Så när evangeliet uppenbaras av anden flödar det vattnet, och vattnet tillfredsställer själens behov. Och när det var vattenbrist i gamla Israel, då var det kris. För det var ju så att man var ju väldigt beroende av att de här skördarna kom när de skulle och så. Och till och med ordet profetera betyder att spruta upp som vatten. På Elia tid var det ju samma sak, va? Det kom inte en gnutta vatten, och man for omkring och leta och grävde överallt, men man hittade inget vatten. Och det kom en stor hungersnöd. Och då la jag märke till en sak när jag förberedde mig idag. När kom vattnet tillbaka till Israel igen? Jo, strax efter när Elia hade byggt upp altaret igen. Han byggde ju upp altaret, va? Och ni vet vad jag brukar säga? Mitzbeach, platsen där djuret slaktades. Så när korset restes upp och man började predika Jesus igen, då händer det något. Ja, det är ju Gud som styr det här, vart molnen ska komma, och så står det ju i Jobs bok. Och nu kommer molnen då. Jag ser ett stort moln över oss här idag. Han ska få beröra våra hjärtan med sitt regn. Det står i första Konungaboken 18:32. Och det här uppbyggda altaret, det symboliserar alltså Guds eviga rådslut och hans väg. Och det är när vi får upp ögonen för detta, vad Jesus, vad Gud egentligen har tänkt, hans plan, som väckelse kommer. Och det här har ju blivit levande. Ni vet, om ni tittar tillbaka på kyrkohistorien, så är det ju så här att ibland kommer det ju väckelser, och sen går de ett tag och så stelnar det till, och så kommer det väckelser igen. Och det som man kan säga är väldigt centrerat i alla de här väckelserna, det är att man har börjat förkunna Jesus igen. Jesus är i centrum. När han byggde upp altaret så föll ju elden, va? Och då börjar ju de att ropa, vad ropar de? Herren är det som är Gud, va? Herren är det som är Gud. Det var en bekännelse. Då hörde Elia bruset av regn. Och man skulle ju kunna säga, då hörde han Guds röst. För Herrens röst är som bruset av stora vatten. Herren ville vara med igen med Israel och tala till dem och leda dem. Då för vi över den här bilden då till Jesu första tillkommelse då. Hur var tiden när Herren kom? Jo, det var väl ungefär som Elia-tid, va? Ja, för Jesus tar ju nästan symbolen av Johannes döparen. Han var ju som Elia. Ja, för det var nästan samma tid. Andligt talat då. Jo, det var torrt som fnöske. För det står i Jesaja 53 så här: vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom som ett rotskott ur torr jord. Öken, står i grundtexten. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Och jag brukar skoja om de här fina tavlorna på Jesus, ni vet, guldlockar och så. Jag tror inte han såg ut så överhuvudtaget. Han vann ingen skönhetstävling, det kan jag lova er. Och så står det ju om Johannes då. Eller Lukas 7:26, så står det så här: eller vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger det, ännu mer än en profet. Det är om honom som då står skrivet: så jag sände min budbärare framför dig. Han ska bereda vägen för dig. Och så står det, han var rösten i öknen. Lukas 3 och vers 4. Som det står skrivet i boken med profeten Jesaja: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Ni vet, jag och ni har varit inne på sidan senaste gångerna här nu när jag har lagt ut lite andakter, så ser ni hur jag brukar ta det här med eden. Och det finns en bild där på Jesus. Alltså upprättelsen i Kristus igen, va? Och nu ska jag läsa något för er här. När Jesus ska döpas. Så här ord som göms då. Som vi kan få reda på lite mer av. Står så här. När nu allt, Lukas 3:21. När nu allt folket döptes. Kom ihåg nu att han skulle förbereda vägen. Det är ju, en väg är ju Guds plan. Och han har bara en plan, kommer jag få reda på den. När allt folket döptes blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himlen. Och den helige ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. På ett annat ställe står det att den förblev över honom också. Och från himlen kom den röst. Du är min son. Den älskade. I dig har jag min glädje. Där står det lite annorlunda om det går till grekiskan. Det står eudokio. Står det, där. Det betyder behag. Alltså min vilja sker genom dig. Va? I dig. Det har ju med i Kristus att göra. Va? Och så är det samma ord. Vilket språk tror ni fadern talade nu? Ja, han så, när du tog inledningsordet så pratade han ju hebreiska. Va? Eller hur? Ja, han talar ju knappast grekiska eftersom det bara stod judar. Han talar ju hebreiska. Ska vi då översätta det där ordet behag till hebreiska så blir det ju faktiskt Eden. Eden. Det betyder behag och Guds vilja. I dig har jag Eden. Så Eden var alltså en bild på att vara i Kristus, va? Och alla prövningarna där. Ja, vi kan faktiskt åka ut ur Kristus också. Så det är alltid en bild på vad Gud vill göra. Och då förstår vi att Eden har med Guds rike att göra. För Guds rike handlar ju alltid om en kung, eller hur? Jesus, va? Så därför kan vi läsa så här. Anden förblev alltså över honom och därför kallas han ju Messias, Mashiach, den smorde. Och då står det i Lukas 16 så här. Lagen och profeterna hade sin tid till Johannes. Sedan dess predikades evangeliet om Guds rike. Kungen. Nu kom kungen. Planen, va? Kom. Nu. Nu skulle Guds plan uppenbaras. Eller väg. Och varenda en uppmanas enträget att komma in. Och det sker genom tro, står det i Johannes 3. Då. Genom tro kan vi komma in i riket då. Och då är det så här att judarna missade ju Messias genom sin teologi. Man trodde att kungen skulle börja rensa ut alla fiender och nu skulle riket komma till Israel. För nu skulle vi bli stora, tänkte man. Men fariseerna fick ödmjuka sig där i sina fina skägg där i Jerusalem och komma krypande ut i öknen istället. Där kom uppenbarelsen då. Men Jesus säger då om riket. Och Jesus blir tillfrågad av fariserna när Guds rike skulle komma, svarar han. Guds rike kommer ju inte på det sätt att du kan se det med ögonen. För Guds rike är ju inom er. Ja, Kristus är er, va? Stor hemlighet står det i Kolosserbrevet att det är. Alltså han kommer ju inte i kulturen, va? För det var ju precis det de trodde. Att han skulle komma i kulturen. Guds rike, kungen han bor inom er. Jag sa det en gång. När jag blir frälst från drogerna. Då talar Gud utifrån. Rakt in i mitt sinne. Andra gången han talade. Då talade han här. Jag hörde honom med tydlig stämma tala. Någonstans mitt mellan revbenen. Det är svårt att peka. Men då talade han. Och sa att. Nu är tiden inne för dig. Att gå till Gilead-församlingen. Sa han bara så. Då satt jag. Bet på täpple. Klockan var 9:01. Var i februari. Du vet, när Gud talar sådär, då vet du klockslag och allting. Jag var helt chockad där inifrån. Hörde jag rösten så tydligt. Och då är det så här att det är otroligt, men kristenheten idag riskerar att göra samma sak som judarna. Genom böcker, va? Man hade ju Talmud och de äldste stadgar. Och då verkar det ju som Messias när han kommer ska komma i kulturen. Ja, men nu har vi andra böcker. Vi har någon som heter Rick Warren. Han har en peaceplan och han säger att han kommer i kulturen, va? Andra tillkommelsen. Och hur bra du läste det. Den 4 mars på morgonen upplevde jag hur Herren talade till mig. Han säger: du ser ju i Bibeln hur den onde kommer att forma den nya världsordningen. Lägg nu märke till att han synkar lärorna så den passar med den världsordningen också. Och då blev det bara så här: gode Gud, det är precis vad som sker. Exakt. Han är där och han är här, va. Och så synkar han ihop det här. Och du ser, vi hade ju ändens tid nu i Sala, och där säger vi då att FN kommer att styra det här så småningom. Och du ser ett vildljus stiga upp då. Först blir det ju kvartetten, och så ser du ju som kommer ju horn, 10 horn, och så kommer ju 10 tår, och då kommer Jesus. Och då förstår du att man kommer att dela upp jorden i 10 zoner. Det finns kartor på det här redan färdigdragna. Och då är zon 7 sträcker sig från Syrien och ända bort till Marokko. Och det är där man håller på och underlägger sig nu för att upprätta en ny världsordning, va. Och då sa jag där, snacka om manipulation man håller på med. Hur lång tid tog det att förgöra Irak? Alltså, de sa att Irak fullrustad, det var en av jordens starkaste arméer. Det tog det 5 dagar, va. Och nu är hela världen i Syrien och kan inte förgöra en ökenarmé. Skojar du? Det är annat man håller på med. Ja, det är annat man håller på med. Manipulation. Du ser en sköka, det betyder en avfallen kristendom, sitta på ett vilddjur i Uppenbarelseboken 17, som har samma huvuden och samma horn från Uppenbarelseboken 13. Och det är ett rött vilddjur, ett kommunistiskt. Du ser hur det börjar bli kommunistiskt, om man kallar till de här påven för The Red Francis. Ja. För att det är ett kommunistiskt system, ett marxistiskt man håller på att införa då. Så att när våra politiker agerar lite konstigt så här, så är de lite marionettdockor bara i de här stora händer. Har ni kanske förstått redan. Därför förstår man att de gör rena dårskapen, för att de är tvingade att göra det. I Efesierbrevet 1:1-3, nu ska vi läsa då om det här rådslutet och den här vägen som vi måste ha på det klara med. För att förstår vi inte det här, då kommer vi inte förstå Bibeln heller. Nu ska vi se vad Paulus säger. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. På grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut som man har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen. Änglar då. Och på jorden. Människor. Efesbreven 1:9 då på engelska. Ursäkta min svengelska, men jag ska läsa lite King James för. Having made known unto us the mystery of his will according to his good pleasure. Där står det faktiskt Eudokia igen, vad som vi översatte som Eden förut. Ja. Which he had purposed in himself. Och talar de här orden då, Eudokia, som betyder exakt samma sak som jag sa förut, var Eden, va. Och det var ju i Kristus. Och sen har du vers 9, protitemai. Det betyder att innan Gud gjorde någonting så hade han alltså en plan framför sig som han har bestämt att jobba efter. Och han har bestämt att föra allting som finns i himlen och på jorden in under en kung, står det på grekiska där. Ett huvud, va, istället för 7, va. Ett huvud. Och det här är ju alltså det grekiska ordet agape. Att underordna sig en konungsbud. Lära blir det då här. Och så sätter han sin stora plan i verket och han börjar skapa. Vad det står i Kolosserbrevet, att allt är skapat genom honom och till honom, va? Så första Mosebok 1, när Gud börjar skapa, då har han ju detta i sitt huvud, va? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. I begynnelsen, eller i begynnaren, i Kristus, va, skapade Gud himmel och jord. Sen så är det hebreiskans sån som tittar vi på ett annat håll, och sen från ett annat håll, och så från ett annat håll. Så nu har Gud alltså en plan som han vägrar att släppa. Han jobbar på ända till tiden är slut. Så nu börjar tiden liksom att rulla på då. Så när Adam och Eva sen placeras i Eden, som jag sa har med Kristus att göra, så ser du ju att det har det också. Det har ju med Kristus att göra, va? Fallet där, och sen om du går in på sidan, så jag vet inte om jag hinner ta upp det så mycket här, men du kommer alltså att se, när man drevs ut ur Eden, så kommer du att se ett lamm som dödas, va? Och du kommer att se kläder, och du kommer att se keruber, och du kommer att se ett svärd. Och då tänker du på Jesus, är klart, va? Svärd upp mot min herde. Förhänget i templet revs med keruber på, va? Vägen in. Svärdet skulle vända sig mot alla andra vägar. Så här har du ju Eden då. Sen får Mose se samma mönsterbild på berget. Ser ni det? Exakt samma mönsterbild som Eden får ju alltså Mose se på berget. Och så får David och Salomo samma mönsterbild när man bygger templet. Här ser ni Gud, han ändrar aldrig sin plan. Det är samma hela tiden. Och Johannes uppenbarar vägen i öknen. Den kommer kungen, va? Sen dess predikas Guds rike, kungen. Kungen är här! Eller hur? Huvudet är här för församlingen. Jesus fullbordar planen. Förlåten rämnar. Han går in i himlen, står det, för din och min skull. Och vi kan följa när vi vill. Frimodigt med han boende i oss. Så kan du också knalla in i Eden, va? Bilden där. In i huset. In i faderns hus då. Och sen har han satt sin konung på Sions berg, står det ju i psalm 2. Och så uppenbarar sedan Herren den här planen för sin församling, som jag precis nyss läste, va, i Efesierbrevet, för det Paulus hade sett. Och församlingen ska nu ut i världen och vittna om denna plan för alla andra människor. Och när man har gjort det kommer slutet, eller hur? Evangelium ska predikas för alla folk. Ska vi se något häftigt nu? Ibland när man läser Bibeln så där, så kan man bara haja till att sånt bara står. Så man liksom, det kan inte stå. Jo, det gör det. Då ska du få se så här. I psalm 110 så står det: Herren sade till min Herre: sätt dig här på min högra sida till dess jag har lagt alla dina fiender till en fotapall. Ni vet, Herren sade till min Herre, alltså fadern sa till Jesus, va? Och så står det att fadern ska underlägga honom allt. Hela världen ska komma samman emot den här planen, också står i psalm 2. Jag tror det är FN, för det är där alla folk samlas. Och sen står det så här i Sefania 3 och vers 8. Så säger han åt sitt folk att de ska vänta på honom. Ja. De här ökenryttarna har ganska svårt att vänta. Men de som är fyllda av den heliga ande och har Kristus boende i sig, man kan vänta. Eller hur? Man har inte så bråttom då. Man behöver inte springa på alla möten som rör sig och gnistrar, utan man kan sitta lugnt. Man har ju källan här inne. Nu ska vi se vart vi var. Jo, då ska vi vänta tills han står upp. Satt han inte nyss? Nu ska han stå upp. Vad ska han göra då? Han ska ta byte, står det. Det är ju vi, va? Hans byte, segerbyte, det är ju vi. När vann han den kriget då? På korset. Han stred mot Satan, står det i Kolosserbrevet. Han avväpnade honom fullständigt. Så nu är vi fria att välja honom och gå in i huset. Och så står det så här. den sista fienden som Gud ska lägga under hans fötter, det är ju döden, va? Ja, det står precis vad det står i första Korinthierbrevet 15. Då ska en basun ljuda och så ska alla församlas i ett enda nu. För den sista fienden är ju förgjord, som är döden. Och i första test 4 så står det då att de döda i Kristus ska uppstå först, och sedan ska vi som överlevt den här katastrofen eller avfallet då. När vi nu har sett den här planen då för våra ögon, att Kristus ska vara huvudet, och sen vill han ha ett folk då som är ett under det här huvudet, då måste vi nästan ta och läsa frälsningsbönen en gång till, för den får en liten annan innebörd. Du måste alltså förstå planen för att du ska bli frälst. Det står så här. Romarbrevet 10. Om du därför med din mun bekänner, homologos, att Jesus är Herren. Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har satt honom på Sion eller uppväckt honom från de döda. Psalm. Vad är det nu? Psalm 2, va? Du är min son, jag har idag fött dig. Och så sätter han kungen på Sion. Då blir du frälst, befriad, helad invändigt och allt det här. Och så står det att han har rikedomar att ge åt alla som åkallar honom. Andliga sådana i första hand då. Går vi lite längre ner då. Vi ser alltså att redan innan människan skapades och Eden ens fanns till, så hade Gud redan bestämt att sätta Kristus som kung. Och han ville ha ett folk som älskar honom och lyder honom för den han är. Och när den sista basunen ljuder och tiden är slut, kommer de trofasta änglarna i himlen och de som inte föll att samlas ihop. Ja, det står till och med att änglarna ska hämta oss. Det är ju inga demoner direkt som kommer, utan det är ju hans änglar. Ja. För att vad var planen nu igen? Jo, det var ju att sätta allt som fanns i himlen och allt som fanns på jorden under ett huvud. Och när det är klart så kommer han. Då kommer de änglarna som inte föll och hämtar dem som inte föll på jorden. Häftigt. Matteus 25 då, står det så här. Nu ska vi se på riket då. Kommer det nu eller sen? Ja, på ett sätt är ju riket redan här, eftersom kungen är här. Och han bor i våra hjärtan, va? Men det står också att anden bara är en förebild eller en pant på en kommande härlighet, står det då. Så då står det Matteus 25:34. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt från världens begynnelse. Jag har planen alltså. Så Guds rike var alltså planen som man hade från begynnelsen där. Eller redan, va? Ser ni hur bilderna bara så här hela tiden? Jesaja 53:10, det står det om kungen, va? Ja, det var Herrens vilja. Ja, det vet vi vad det var, va? Plan och behag att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, då får han se avkomlingar och länge leva. Och Herrens vilja, plan och behag, skall genom honom ha framgång. Genom kungen, va? Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli till fred. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte. Nej, det står med den starke ska han dela bytet. Vad då för byte? Segerbytet. Jaha. Så jordens befolkning ska delas upp i två högar, med andra ord. De som Jesus har vunnit och getterna. Vi läste nyss att vi kunde få välsignelser i den himmelska världen med himmelska världens all andliga välsignelse. Står det i Efesierbrevet 1 och 3. Vi läste även att Gud har rikedomar att ge åt dem som tillhör honom. Och så ropar de där. Och det är väl i flytande välsignelse, va, som de här kommer. Det är ju genom anden. Det är ganska intressant att anden kom och förblev över Jesus. Och så står det att det är han som döper i anden. Jag tror också det är en bild på floden i Eden. Det fanns en flod som delade sig i fyra, va. Var tror du floden kommer ifrån? Ja, det kommer från Jesus. Det kommer från Jesus, va. Det är han som är källan till allt liv. Så därför måste floden ha börjat i källan hos honom. Så när anden kommer över honom, va, så är det ju han sen som döper i en helig ande. Och han säger ju också, va, den som tror på mig, ur hans inre ska komma floder, pluralis. Han som ger den stora floden ska ge floder invändigt. Och då måste vi gå till de här floderna som fanns i Eden då och översätta dess namn, för de är häftiga. Det fanns ju fyra förgreningar på de här floderna. Och de betyder då följande. Ett, Pison. Det står för frihet eller förvandling. Det första som händer när anden kommer in i våra liv, det är en kraftig förvandling. Jag har varit så förvandlad som mina föräldrar. De åt inte på jättelänge. Bara satt och titta. Ja, jag har sett det där. Vi har en på båten just nu som har gjort en likadan förändring. Att man bara tittar så här. Detta är inte samma person. Jo, det är det, fast ändå inte. Ja, en kraftig förvandling. Sen har du Gihon som betyder nådens dal. Och det står ju för överflöd, va? I liv. I andens liv. Sen har du Hiddekel som kan betyda skarp röst. Men också kraft. Ja, pingstdagen kom det väl en sån kraft, va? Han predikade där och man kände vilken skarp röst det var som sa något här. Man vart alldeles överbevisad. Ja, det är bra att ha det här. Och sen har vi Frat. När vi var unga så åkte vi omkring i fratbilar, sa vi. Det var sådana här halvrostiga grejer. Men det är ju EU-frat då, som betyder gräns. Eller fruktbärande kan det också betyda. Och jag tycker att det är så häftigt då med det här med gräns. För att det har ju med urskiljning att göra. Att man kan, äntligen kan man faktiskt sätta stopp och belägg för syndens härjningar i en människas liv. Nu är det så här att jag blev löst ifrån drogbegär på en enda dag. När anden kom in med. Nu är det så här att det inte alla som blir det. Men jag blev det. Det fanns en gräns, va. När anden kom in var det stopp. Och det är så med friheten i Kristus att du slipper att jaga någon identitet, va. Du vet att vi måste duga inför den och duga inför den och så här. Men utav Jesus, när anden kommer in, så får du en identitet. Och så växer vi den. Du, alltså eftersom han redan skapar, man kan ju säga så här, det låter lite konstigt. Men han skapar ju egentligen två parallellvärldar, va. Nu är det inte New Age jag är inne på, för de har lite liknande. Men om du förstår i Kristus, va, så fanns det ju då att du har ju en identitet i Kristus med. När du väljer honom så får ju du en identitet. Och med den identiteten så följer ju dina gåvor. Så när du säger ja så tas du ur världen. Det är ju också en dimension. Så du behöver inte vara någonting i världen. Men du är någonting i Kristus, va. Du kan vara dig själv. Så när man mognar i Kristus så läks mycket av det här som har gått sönder. Ofta går ju människan sönder i två delar när man är med om massa traumatiska saker när man är liten, till exempel. Då kan det vara så här att man delas upp i två. Det här är ju väldigt vanligt bland unga tjejer idag, att man skär sig. Och då kallar ju psykologin det här för inre konflikter. Alltså den ena delen straffar den andra delen. Men vem är du? Ja, sanningen är att du båda två. Du har gått sönder. Det är ju det Jesus helar. Så att du ska slippa att bestraffa dig själv. Han helar vårt innersta. Det är det första som sker i frälsningen. Han kommer in och frider ju att bitar förs ihop till en enhet. Du blir hel igen. Jag var så skadad i början så Gud, så jag kan inte ens pröva det igen. Jag hade sådana sår från min barndom och i mitt innersta. Så jag hade lite av det här. Konflikterna, inre konflikterna. När jag låg vaken om nätterna så kunde det komma liksom att du är ju så värdelös. Alltså du är ju totalt så här. Och det märker jag när man pratar med många, mycket människor på båten nu som hör röster, så är det ju intressant då. Då säger ju nästan ingen av de här rösterna något positivt. Och då brukar jag säga, är det inte konstigt då om människan liksom är skapad av en slump, att någon gång borde det väl komma någon positiv tanke då? Nej, nej, det är bara negativt som kommer. Det är ju konstigt. Det borde ju någon gång poletten slå över åt andra hållet, men det gör det tydligen inte då. Ja, psalm 23 till exempel. Gihon, ett överflödande liv, nådens dal. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Alltså det inre livet då. Hiddekel, kraftflöde och skarp röst. Jag kan ju inte låta bli att tänka på dynamis, som betyder inre kapacitet och ges yttre möjligheter. Så när du är med Gud och han bor i ditt inre, så är han allt vad du behöver egentligen. Så det är så fantastiskt. Människor kan se ut och styra ibland, och det kan se helt och omöjligt ut. Men så har ju Gud en timing med dig, va? Nu är det dags att gå in i nästa steg och så här. Och då är det precis så här att när tiden är inne, så går Gud före och så ställer han alla omständigheterna rätt, och så öppnas dörren. Jag har sett det där så många gånger. Det är helt otroligt. Det finns ingenting som kan stå emot Gud när han öppnar dina dörrar framför dig. Sen den sista då, med fraten att göra och sätta gränser där. Och jag tog upp det här förra gången, att bygga en mur. Och det är det du gör med Herren. Du bygger en mur då. Och det har ju mycket med att du förstår vem Gud är. Och då förstår du ju vem han inte är också. Han är inte en som går omkring och vill det illa. Det är han inte. Han är en som vill bygga upp ett förtroende tillsammans med dig. Det kan ta tid, men det är det han vill. Så att man kan släppa det här liksom. Att du måste prestera och göra en massa saker då. Så det handlar ju om att bygga en mur. Och då är ju då det som Gud gör, och det är beskyddat på insidan, va. Sen är det ju samtidigt ett beskydd mot ondskan som försöker att komma emot det på utsidan. Och då fick jag förresten, när jag vaknade en morgon då på Linnéhuset, jag var så trasig, då fick jag psalm 103. Så jag var tvungen upp och läsa det där. Det står att han helar alltså det som har gått sönder då. Ja, ska vi be här bara för slut. Tack kära Jesus att du är den som vattnar våra hjärtan. Att du är den som får det att växa, Herre. Att du helar och läker, Jesus. Vi prisar dig, Jesus. Tack för alla som lyssnar, Herre, att du ska få komma in och göra underverk i människors liv. I Jesu namn. Amen.